Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala man istafa. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna min al-zalimin. Vi ber Allah Ta'ala att gynna oss med dessa föreläsningar och att göra kunskapen ett bevis för oss och inte emot oss. Vi fortsätter med Al-Afnan al-Nadiyya och vi har kommit fram till råd 44. Dhamm al-bukhl wa tahdhiru minhu. Råd 44 handlar om att man absolut inte ska vara snål. Och det finns två synonymer här. Al-bukhl wa shuh. Två arabiska ord. Al-bukhl, sheikhen säger definitionen är imsakul mal bidun an yakhruja haqq Allah minhu. Att man håller kvar sina pengar utan att ge den rätten som Allah har i pengarna. Alltså zakat och så vidare. Att man åker på hajj med sina pengar. Man är snål och vill inte betala zakat eller åka på hajj. Och vad det nu kan vara för någonting. Eller försörja sin familj som man också är skyldig till. Försörja sina släktingar som är fattiga och så vidare. Då är man snål. Och shuh är steget värre. Och det är bara stavas med shin ha. Shuh. Och det har också nämnts i Koranen. Vi kommer nämna den versen. Han säger shuh är imsakul mal ma'al hirs al-shadid ala jam'ihi. Shuh är en slags girighet där man försöker ha kvar sina pengar och verkligen är mån om att samla på sig mera. Sa'id ibn Jubayr, han sa shuh idkhal al-haram wa man'u zakat. Shuh är att man skaffar sig harampengar och vägrar att betala zakat. Alltså som ni ser så är det steget värre än snålhet. Okej? Okay? Den som är girig kan man säga bryr sig inte om det är halal eller haram. Och hans mål är att samla på sig så mycket som möjligt. Och han ger inte de som han borde ge och till det som han borde ge till. Så kom ihåg dessa två ord, al-bukhl wa shuh. Allah Ta'ala har klandrat snålhet och dess folk i Koranen. Och det har även klandrats i den autentiska sunnan. Allah Ta'ala säger: "Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi." Att den som är snål skadar bara sig själv med sin snålighet, med sin snålhet. Den som är snål skadar bara sig själv med sin snålhet. Surat Muhammad 38. Får man mer pengar om man är snål? Är det så? Ja? Eller får man mer pengar om man delar med sig till de behövande? Vem får mest pengar? Ja? Den som ger, den som är generös. Som Allah säger i en hadith Qudsi, att son av Adam, skänk så kommer jag att ge till dig. Som du ger så får du tillbaka. Allah Ta'ala säger också: "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Men den som snålar och försöker vara oberoende av Allah och vägrar tro på det godaste eller det goda, för honom ska vi underlätta vägen till det onda. Men den som snålar och försöker vara oberoende av Allah och vägrar tro på det godaste, alltså livet efter detta och islam, för honom ska vi underlätta vägen till ondska. Så snålhet är en väldigt dålig egenskap. Och Allah säger om girighet: "وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ." Att den som kan skydda sig själv från girighet, eller de som kan skydda sig själv från girighet, det är de som det kommer att gå väl i händer för. Det kommer gå bra för dessa människor. Surat al-Hashr, vers 9. Och versen innan finns i surat al-Layl, 8-10. I Sahih Muslim finns det också en autentisk hadith från Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: ittaqu dhulm fa inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyama. Akta er för orättvisa eller förtryck. För sannoliken så är förtryck ett mörker på domedagen. Wattaqu shuh, och akta er för shuh, girighet. Fa inna shuh ahlaka man kana qablakum. För sannoliken så fick girigheten de som levde före er, den fick dem att gå under. Girigheten fick de som levde före er, ledde dem till deras undergång. Den uppmanade dem till snålhet, så de var snåla. Och den uppmanade dem till fujur, till synd, så de syndade. Och den hadith är då autentisk. Så ash-shuh leder till undergång. Jag blandar ihop det, två liknande hadither. Han sa, akta er för girighet, för sannoliken så förstörde girighet de som levde före er. Den fick dem att döda varandra och att tillåta det Allah har förbjudit. Så står det i Sahih Muslim. Och i Abu Dawud så sa det som vi sa sist. Att akta er för girighet förstörde dem innan er. Det fick dem att vara snåla, och snålheten ledde dem till att synda. Och den är autentisk, den finns i Abu Dawud. Vi tänkte nämna några andra hadifer som också berör girighet från Sahih Tarhib wa Tarhib av Sheikh Albani rahimahullah. Profeten alaihissalam brukade söka skydd hos Allah från snålhet, girighet, som det har berättats i hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, att profeten alaihissalam brukade säga: Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl, och Allah, jag söker skydd hos dig från snålhet, wal kessel, lathet, wa arda lil umur, och att bli senil eller så gammal att jag inte kan ta hand om mig själv, wa adab al qabr, och straffet i graven, wa fitna til mahya wal mamat, och prövningarna i livet och vid döden. Och den är berättad av muslim. Så snålhet är någonting som profeten alaihissalam brukade söka skydd ifrån. Abu Huraira berättar också att profeten alaihissalam han sa: La yajtami gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi abdin abadan, wa la yajtami shuhun wa imanun fi qalbi abdin abadan. En slav kommer inte att enas, eller kommer inte att gå in. En slav som har fått dammet som han får på sig eller i sig när han ger sig ut fisabilillah, alltså jihad fisabilillah, det dammet han får på sig eller får i sig kommer inte att förenas med röken från helvetet. Alltså det här dammet kommer att vara ett skydd för honom från att straffas i helvetet. Och girighet och iman kan aldrig förenas i en tjänares hjärta. Girighet och iman kan aldrig förenas i ett och samma hjärta. Och den hadith finns i Nasa'i och Ibn Hibban, och den är autentisk. Ibn Umar radiyallahu anhuma berättar också att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: det finns tre saker som kommer få människan att gå under. Tre saker som räddar honom, och tre saker som förlåter, och tre saker som höjer honom i nivåer. Och gällande de saker som får honom att gå under, så är det att man lyder sin girighet, att man följer sin hawa, sina lustar, och att man i'jab al-mar bi nafsihi, att man förundras över sig själv. Man förundras över sig själv, man tror att man är någonting. De här tre sakerna får människan att gå under. Vilka tre saker, Samir? Att man kanske finns någon slags girighet i människan, men man kämpar emot den. Här så sa han att man lyder sin girighet. Om man ger efter och är girig, då leder det till att man går under. Och att man följer sin hawa, man lyder sin hawa, sina onda lustar. Och att man förundras över sig själv. Man tror att man är någonting. Och denna hadith säger sheikhen att den är Hassan al-Ghairi. Det var några hadither om snålhet och girighet. Och så säger Sheikh Zaid: i dessa texter finner vi en stark varning från att falla in i denna fula synd, som då är snålhet och girighet. Vare sig det är att man då ska vara snål och inte ge de skyldigheterna som man måste göra i sharian gällande pengar och andra saker. Eller om det är på ett sånt sätt att man är så girig att man samlar på sig haram. Allt detta är klandervärt och förhatligt. Och ni ska veta att, kära muslim, vet att islam kallar till en medelväg i allting. Och bland dessa saker är hur man spenderar sina pengar. Man slösar inte och man är inte heller snål, utan man tar en medelväg däremellan. Så som Koranen, den ädla Koranen, har berättat för oss, där Allah Ta'ala säger: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكْ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَسْطٍ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلْعُومًا مَلُومًا مَحْسُورًا. Allah säger i den här versen i surat al-Isra, vers 29, att typ ha inte handen fäst vid din nacke, vilket indikerar snålhet. Bind inte handen vid din hals, som en snål människa. Men sträck inte heller ut handen så långt att du klandras för din slösaktighet, eller till sist själv råkar i nöd. En person som slösar för mycket eller ger för mycket kan klandras av människor att han inte tar hand om sin ekonomi. Och det kan leda till att han själv blir i nöd. Eller hur? Så man ska ta en medelväg. Inte vara snål och inte ge allt man äger. Och då kanske någon säger: men vadå, Abu Bakr gav ju allt han hade. Ja? Och då säger vissa ulama, Allahu alam, att det kanske är något som är unikt för honom. Allah alam. Det finns vissa som säger så. Allah säger också i surat al-Furqan, där han beskriver Ibadur Rahman, Ar-Rahmans tjänare: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. De som när de spenderar eller ger inte slösar och inte heller är snåla, utan de tar en medelväg. Surat al-Furqan, vers 67. Så muslimer ska akta sig för att vara snål och girig. Där man ska dela med sig till de behövande. طيب. Råd 45. At-targhib fi husni al-malaka wa tarhib min sayyi'iha. I det här rådet uppmuntras vi till att ta hand om de som vi äger eller styr över. Och sheikhen säger här: ordet husnul malaka betyder att man tar väl hand om alla som är under ens ansvar. Och bland dem är en slavar till exempel. Allah Ta'ala har sagt i Koranen: وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Att vara god mot folk så som Allah var god mot dig. Och sök inte att göra sed för där på jorden. Surat al-Qasas 77. Och profeten, det har nämnts i en hadith att profeten Salosam ska ha sagt: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّ سَيُّ الْمَلَّكَ. Att personen som behandlar andra dåligt, som man då styr över, kommer inte att gå in i paradiset. Men den hadithen är svag. Ja. Och vissa visa personer har sagt: "Udhkur 'inda qudratika wa ghadabika qudrat Allahi 'alayk." När du blir arg eller vill typ hämnas på en människa, så kom du ihåg Allahs makt över dig. Och om du ska döma en människa, så kom ihåg att Allah ska döma dig. Det är väldigt vist sagt. När du blir arg och du kan, liksom som om du har en slav till exempel, du blir arg, du kan göra massa saker. Du kan slå och inte vet jag. Det är inte tillåtet, men vissa kanske gör det. Då ska du komma ihåg Allahs makt över dig. Och när du dömer, så ska du också vara rättvis och komma ihåg att Allah kommer att döma dig. Och så säger Sheikh al-Hafiz al-Hakami: "Wa iyyaka wal-bukhli wa su'al malaka wa in tuti' shuhhan fa tilka al-halika." Att jag varnar dig från snålhet och att vara inte ta hand om de som du styr över, eller att du ska lyda din girighet, för dessa saker får dig att gå under. Taib. Råd 46. Förmaningen att beblanda sig med människor och att överse deras brister inom shariens gränser. Att bemöta folk på bästa sätt inom shariens gränser. Och det här ordet är väldigt svårt att översätta. El-mudara. El-mudara. Och vi kommer förklara vad det betyder inshallah och ta'ala med lite exempel. Det finns säkert ett ord som jag inte kommer på, men ni kommer att förstå det ordet inshallah och ta'ala. Det här rådet har nämnts i en hadith som berättas av Al-Amash fram tills det att kedjan går till profeten alaihissalatu wassalam. Och där så sa han alaihissalatu wassalam: "Al-muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adha'ihim afdalu min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adha'ihim." Muslimen som beblandar sig med människor och har tålamod med deras brister är bättre än muslimen som inte beblandar sig med andra och inte har tålamod med deras brister. Och den här hadithen berättad av Bukhari i Adab al-Mufrad, och den är autentisk. Den är hasan. Så muslimen som beblandar sig med folk och har tålamod i deras adha. Adha är egentligen mer än en brist. Det är att han gör någonting dåligt mot dig. Han beter sig dåligt. Du har tålamod med detta. Den muslimen är bättre än den som tar avstånd från alla och inte har tålamod med deras brister och dåliga egenskaper. Så Sheikhen säger i den här hadithen finns det en uppmuntring till att man ska beblanda sig med människor och att försöka gynna dem i religionen och i dunya så gott man kan. Att vara snäll mot dem och att ha tålamod med deras brister för Allahs skull. För det finns sannolikt mycket belöning och dygd i detta. Och vad gäller el-mudara inom shariens gränser, så har al-Bukhari sagt kapitel om att man ska ha mudara med människor. Och sen nämndes det från Abi Darda radiallahu anhu att han sa: "Vi ler i vissa människors ansikten samtidigt som våra hjärtan förbannar dem." Alltså vissa människor som han hatar. Hans hjärta förbannar människorna, men han ler i personens ansikte. Det här är mudara. Personen kanske är ond. Han kanske är kafir. Men du vill någonting gott från honom, att han ska bli vägledd. Personen kanske har makt och skadar muslimerna. Men du behandlar honom trevligt fast du inte tycker om personen, för att uppnå någonting bättre. Det är det här som kallas för mudara. Och något svenskt ord kommer jag inte på. Men ni förstår det, inshallah ta'ala, vad det betyder. Någon slags kompromiss. Fast den är inom islams gränser. Och man får inte kompromissa med religionen. Det här är viktigt, kyrkan kommer nämna det. Utan du får kompromissa med din akhlak, du får kompromissa med pengar, vad det kan vara. Men inte med religionen. Att du låter bli någonting från religionen på grund av en person. Att du vill uppnå någonting. Det här är inte tillåtet. Och så nämnde Bukhari hadithen från Aisha radiallahu anha. Där hon sa att en man sökte tillåtelse att komma in hos profeten alaihissalam. Och han svarade: låt han komma in. Fabi'sa ibnul ashira. Au bi'sa akhul ashira. Låt han komma in. För han är en ond människa. Eller son till en ond människa. Eller bror till en ond människa. Så han är en ond människa. Låt han komma in. Han är en ond människa. Vilken ond människa. Och sen. När mannen kom in. Så tilltalade profeten honom. Salam, på ett mjukt och fint sätt. Och när mannen gick. Så sa Aisha radiallahu anha: ja Rasulullah. Du sa det du sa. Alltså att han var en ond människa. Och sen så talade du ändå mjukt till personen. Och då så svarade han: Aisha, de värsta av människor hos Allah är de som folk flyr ifrån i rädsla för deras ondska. De värsta av människor hos Allah är de som folk flyr ifrån i rädsla eller fruktan för deras ondska. Så sheikhen säger i denna athar och hadith uppmuntras vi till al-mudara med dåliga människor. Med att man då har god karaktär i hopp om att de ska bli bättre. Att de ska bli vägledda till Allah. Eller för att skydda sig mot deras ondska. Och vad vi måste känna till är att al-mudara, som är inom sharias gränser, är den där muslimen inte kompromissa med någonting från hans religion. Men om han märker att det kommer leda till att han kompromissar med religionen, så ska han låta bli. För att då bevara hans ärade religion, hans ära. Ja. Så det här är al-mudara. Som man kan göra med icke-muslimer eller dåliga människor i hopp om att de ska bli vägledda. Och sen går vi till det sista rådet idag, och det är istihbab al-uzla inda fasad al-zaman wal khawfu min fitna fi din. Rekommendationen att al-uzla på svenska, att dra sig tillbaka. Att dra sig undan, men finns det ett annat ord också? Inte celibatism. Att man går, åker iväg, flyttar långt ut på landet och bor själv.
Som en asket. Som en asket.
Celibat. Eremitism. Jag vet inte, alla. Men ni förstår meningen. Att man drar sig tillbaka. Och det är egentligen det som ordet betyder på arabiska. Azala. Att dra sig tillbaka och att hålla sig borta. Att hålla sig borta och dra sig tillbaka. Då man lever i en ond tid. Och då man är rädd för att prövas i sin religion. Att man ska drabbas av en fitna i sin religion. Då är det rekommenderat att göra al-uzla. Och bevisen som bevisar detta är vad som berättas i Muslim från Sa'd ibn Abi Waqas. Och vi tänkte ta här, just det. Sheikhen förkortar hadithen, men vi tänkte nämna hela hadithen. För den visar också hur Sa'd implementerade detta i sitt eget liv. Amr ibn Sa'd, alltså sonen till Sa'd ibn Abi Waqas, den nobla sahabin. Han sa: Sa'd ibn Abi Waqas var med sina kameler. Alltså han hade lämnat stan och flyttat ut på landet och bodde med sina kameler. Så hans son Umar kom till honom, och när Sa'd såg honom komma med de här karavanen eller vad det var, så sa han a'udhu billahi min sharri hada rakib. Jag söker Allahs skydd från ondskan som finns i denna ryttare. Alltså han sökte det bästa och sökte skydd hos Allah från det värsta. Så när han gick ner och frågade honom och sa till honom: du har bosatt dig här bland dina kameler och får, och du har lämnat folk, och de bråkar om el-mulk, om styre, om makt. Och då så sa, eller Sa'd slog honom i bröstet. Och så sa han: uskut, var tyst. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: inna Allah yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Sannoliken så älskar Allah slaven som är gudsfruktig, rik och khafi, han är gömd eller tillbakadragen. Så här nämndes det att Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu lämnat staden när folk börjat att bråka och det blev fitna mellan muslimerna. Så åkte han ut på landet och tog hand om sina djur. Och så nämnde han då hadithen som han använde som bevis. Och det var att profeten alaihissalam sa att Allah älskar slaven som är gudsfruktig, rik och khafi. Alltså han är tillbakadragen eller dold kan man säga. Och vad som menas med gudsfruktig är ju självklart rik. Vad som menas med det, säger Sheikhen, är att man är rik i sitt hjärta, med själen. Som det har berättats i Bukhari och i Muslim från Abi Huraira, att profeten alaihissalam, han sa: Laysa al-ghina an kathratil arad, walakin al-ghina ghina an-nafs. Rikedom är inte i att äga mycket saker, utan rikedom är att vara rik i sig själv. Att vara nöjd med det lilla man har. Det är det som är den riktiga rikedomen. Så man ska då vara gudsfruktig, rik och khafi. Dessa, eller denna person är en person som Allah älskar. Och så har det också berättats i Sahih Bukhari och i Sahih Muslim från, från Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, att han sa: en man kom och frågade profeten alaihissalam och han sa: Ayyu nasi afdal, vem är bäst av folk? Och då så sa profeten alaihissalam: mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. En troende som gör jihad fi sabilillah med sitt liv och sin egendom. Alltså han offrar sitt liv och sin egendom. Och så sa mannen: vem kommer sen? Och så sa han: thumma rajulun mu'tazilun fi shu'ab min shi'ab ba'idu ya'budu rabbahu. En man som dragit sig tillbaka till en dal eller vid ett berg, och där dyrkar han sin herre. Och en annan riwaya på samma hadith, att mannen har då dragit sig tillbaka och fruktar sin herre och skadar inte andra människor. Han skyddar andra människor från sin egen ondska. Att det här är den bästa av människor. Och det här är då tider av fitna. Vi ska läsa lite vad Ibn Hajar säger.
Den här boken ligger på kontoret. Fatulvar.
Och Bukhari berättar också från Abi Sa'id, samma sahabi, att han sa att profeten alaihissalam, han sa: yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanamun yatba'u biha sha'af al-jibal wa mawaqi' al-qatar yafirru bidinihi min al-fitan. Att profeten då har sagt alaihissalam, det kommer komma en tid då muslimens käraste egendom är hans får som han har på toppen av berget, eller där vattnet faller ner. Och då så säger Ibn Hajar vad som menas med det är el-Audia, de här dalarna där vattnet faller ner. Det är där man kan då valla fåren. Personen har flytt med sin religion från fitna. Han har flytt för att skydda sin religion från fitna. Och denna hadith finns i Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Så han sa här att det kommer komma en tid där muslimens bästa eller käraste egendom är hans får som han har vid berget. Och de säger också här toppen på berget refererar till ställen där det finns vatten. Speciellt på arabiska halvön så finns det inte så mycket vatten att hämta, men vid bergen finns det alltid vatten. Eller nere vid dalarna där regnet har samlats. Han är där och vallar sina får. Han har flytt från ondskan av människor med sin religion för att skydda sin religion. Och Muslim berättar också från Abi Sa'id att profeten alaihissalatu wassalam han sa: "Khayru ma'ashi an-nas lahum rajulun mumsik 'anana farasihi fi sabilillah." Det bästa personen, eller personen som är bäst mot människor, är en man som flyger fram på sin häst. Han sitter på sadeln av sin häst och flyger fram så fort han hör ett kall. Alltså så fort han hör ett kall till jihad. Eller han hör att någon faza'a, någon har skrämt, lever i skräck eller någonting. Så försöker han ge sig dit för att hjälpa dessa människor. Yabtari al-qatl aw al-maut. Han söker att döda eller att dödas. Alltså fi sabilillah. Eller en person som tagit sina får till toppen av ett berg, till ett av dessa berg, eller till en dal där han ber, betalar zakat och dyrkar sin herre tills det att han dör och han, folk kan känna sig säkra från honom. Alltså inget annat än gott kommer att komma från den här personen. Han kommer inte skada någon människa. Och denna hadith finns också i Sahih Muslim. Och vi tänkte läsa vad Ibn Hajar säger lite grann här i förklaringen på dessa hadither. Så det finns lite olika åsikter här. Ska man göra uzla, alltså då dra sig tillbaka, eller ska man fortfarande stanna kvar och beblanda sig med människor? Det råder lite olika åsikter här. Han säger hadithen tyder på dygden av att göra uzla, att dra sig tillbaka, för den som fruktar för sin religion. Och salaf har olika åsikter gällande al-uzla. Majoriteten säger att det är bättre att beblanda sig med människor så att man kan få religiösa nyttor, till exempel kunskap och annat. Det får du inte om du bor ute på landet. Det finns inga lärda, du är själv. Och att du också kan praktisera de islamiska riterna. Som att gå och göra salat al-jama'a. Kan man inte göra på landet. Göra jumma, göra id. Och så vidare. Det finns många saker man inte kan göra. Wa takfir sawad al-muslimin. Och att man också stärker det muslimska samfundet i antal. Wa isal anwa' al-khair ilayhim. Och att man också tillfogar dem gott, att man hjälper dem som är i behov, att man besöker folk och andra saker. Och andra säger al-uzla awla, det är bättre att dra sig tillbaka så att man kan känna, så att man kan bli säker på villkor av att man har kunskap om vad man måste göra. Alltså ett villkor för att då leva på landet är att man har tillräckligt med kunskap för att kunna praktisera sin religion tills man dör. Då måste du känna till bestämmelserna om wudu, ghusl, salah, zakat och allting. Liksom. Måste du känna till för att tillåtas att göra detta. Och Nawawi säger att det som vi väljer, att det är bättre att beblanda sig med folk, för den personen som inte tror att han kommer att falla in i synd. Men om han tvekar så är det bättre att han ger sig iväg. Och andra av de lärda nämner att det beror på personen. Alltså en och samma tid kan det vara bättre för vissa att lämna stan och bättre för andra att stanna. Så han nämnde till exempel, de som ska stanna med folk är de som kan ta bort det onda som sker i samhället. Och det här, han nämner Ibn Hajar, al-uzla är i tider av fitna. Muslimer krigar mot varandra, mycket synder och så vidare. Om man är från de som kan sätta stopp på detta, så ska man inte ge sig iväg. Då är det bättre att stanna kvar och ändra på det onda som sker. Så gott han kan. Och en person som också kan stanna kvar och påbörja det goda och förbjuda det onda. Men om det blir mycket fitna som då är dominerande, så är det bättre att han ger sig iväg. Eftersom att vanligtvis så faller man in i det som är förbjudet. Och man kanske även drabbas av det straffet som folket har fitna drabbas av. För när alla straffar ett folk som har fallit in i fitna, så kan straffet drabba alla människor. Även de som inte är inblandade. Som Allah säger, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ. Akta er för en fitna som inte bara kommer drabba de som syndat, utan den kommer att omfatta. Så i alla fall, det beror på. Och han använder också då hadithen som vi nämnde, det här med de här två personerna som är bäst. El-Mujahid, som ger sig ut på hästen och letar efter muslimer han kan hjälpa. Och i samma hadith, personen som ger sig iväg vill berget. Så det beror på person. Vissa är det bättre för att stanna kvar och vissa är det bättre för att ge sig iväg. Och han nämner också här att det kan bero på om en person är förvirrad. Till exempel två grupper av muslimer strider mot varandra. Och du är förvirrad, du vet inte vem som har rätt och vem som har fel. Då ska du inte lägga dig i. Då är det bättre att du håller dig borta. Och vissa hadithier säger också att du håller dig hemma. Du behöver inte nödvändigtvis vara på landet. Det kan även vara att du håller dig till ditt hem. Du sitter hemma och vakar, eller du tar hand om. Tänker på vad du säger. Du talar inte, du är tyst. Och rannsakar dig själv. Så om man är förvirrad, så ska man inte lägga sig i. Men om man vet att en grupp har rätt och en har fel, då är det bättre att stödja den gruppen som har rätt. Till exempel, du har ett islamiskt styre. Och så kommer en grupp av khawarij som gör uppror. Båda är muslimer. Men vem har rätt och vem har fel? Ja, vem har rätt? Ja. Den första amiren. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, om det har en amir och en annan kommer och säger jag ska vara amir, så hugga av hans huvud. Ja. Det är självklart. De är khawarij eller så är de bogat. De är upprorsmän. Och då ska man strida med den muslimska khalifan mot dessa människor. Det här är en viktig sak. Och det fanns också, han nämnde en sahabi som heter Salama. Som när Uthman dödades, när Uthman ibn Affan dödades, så begav sig Salama ibn al-Aqwa ut på landet Zabda. Gifte sig där med en kvinna, fick barn och stannade där i cirka 40 år. Och sen, någon dag innan han skulle dö, gick han tillbaka till Medina och dog där. 40 år bodde han ute på landet. Så al-uzla finns. Och Sheikh Zaid säger här avslutningsvis, i dessa texter finns det ett tydligt bevis på att det är rekommenderat att hålla sig borta från människor då man lever i onda tider. I de tider där man inte längre kan ge råd, där man inte lyssnar på råd. Man kan inte påbörja det goda eller förbjuda det onda. Man kan inte lära ut Allahs religion. Och en muslim kan inte känna sig säker från att gå vilse. Alltså han fruktar själv för sin religion att han också ska gå vilse. Då är det rekommenderat att göra uzla. Och han säger, många av de här sakerna finner vi i många av de muslimska länderna idag. I denna tid. då det är klart och tydligt att man inte kan ändra på det onda som sker. Och inte stoppa det onda som sker. Och muslimen känner sig inte säker i sin religion. Den religionen som hans herre har föreskrivit för honom och som hans profet sallallahu alaihi wasallam har förmedlat. Och så nämner han då poesin som då förklaras här. Wa khalit an-nas wa darihim wa la tura'i fi ad-din fa tabghi badlan wa qad yakunu li'tizalu i'tizalu akhiran in kana fi al-khiltati yakhsha khatara. Som då refererar till de sakerna vi har gått igenom. Att ibland är det bättre att beblanda sig med människor. Och ibland är det bättre att göra uzla. Att dra sig tillbaka. Och leva själv. Eller med sin familj. Långt bort från allt och alla. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.